CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja, god morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är onsdag den 3 april och börsen ser ut att öppna svagt neråt. Blankar favoriten Embracer har rusat 50% på några veckor. Kan uppgången fortsätta? Och så blir det lite spekulationer. Tidigare Kindred-vdn till Creasback. Kan det vara en affär på gång? Och så ska vi fortsätta botanisera lite i hälsovårdssektorn. Och med mig för att göra allt detta har jag Astrid Samuelsson, fondförvaltare på Health Invest, och Johan Wendel, analytiker på DI. Välkomna båda.
Tack.
Ja, jag tänkte vi skulle starta lite, för oro att Feds räntesänkningar dröjer ytterligare sätter press på börserna både i USA och Asien. Asienbörserna tyngs även av en kraftig jordbävning i Taiwan. Det här spär ju på lite oro för eventuella effekter på landets viktiga chipindustri. Johan, har du några tankar kring den här utvecklingen i Taiwan?
Alltså, vi får se vad som händer där, men det är också en region där det alltid är oroligt. Jag tror att man mer får tänka på vad kan de liksom praktiska konsekvenserna bli. Blir det liksom förseningar i shipping och så vidare? Det är en handelsfarled som är väldigt trafikerad där runt Taiwan. Så att jag tror det är mer det man ska tänka på. Annars så, den geopolitiska riskpremien i Taiwan är ju välkänd vid det här laget.
Det stämmer. Och jag kan säga det också, i övrigt på globala börserna har vi det senaste dygnet sett nedgångar i elbilstillverkare. Det är både BYD och Tesla som har kommit med svaga försäljningssiffror. Tesla är ju ner 30% här i år. Det är en del av den här Magnificent Seven, men kanske den som har gått sämst, i alla fall mest volatil.
Vi kanske ska kapa några siffror från den där Magnificent Seven. Det är ju inte alla som är så magnificent längre. Och jag gjorde en spaning här att Tesla hade tappat en av sina mest fanatiska Twitter-supportrar, Ross Gerber. Ni som hänger mycket på Twitter vet vem det är. Ni har sett honom i flödet. Och sen en annan spaning på Mag Seven är ju att kakaopriset har faktiskt gått bättre än Nvidia på ett års sikt.
Så att, oj! Ja. Vad innebär det? Är det råvaruhandel eller kan man positionera sig via någon aktie?
Det kan ju uppstå frågetecken kring vilka aktier som missgynnas av det här. Till exempel en viktig insatsvara för Cloetta till exempel. Nu tror jag bara att Cloetta lägger ner ungefär 300 miljoner kronor på att köpa in kakao varje år, och de har andra större insatsvaror som socker till exempel och förpackningar. Men intressant att notera, och det har ju skrivits mycket om den här paraboliska uppgången för kakaopriset.
Alltså, du är ju hälsoexpert. Hur är det egentligen med kakao? Är det så bra som vissa säger?
Jag har inga synpunkter på kakao hälsovård faktiskt.
Men som sagt, priset har i alla fall gått upp, så folk vill i alla fall köpa. Jag ska säga det idag. Vi har ju lite av en hälsospecial denna börsmorgon. Och som sagt, Astrid, det är ju du som experten här, sysslar med det här dagligen. Kan man säga någonting här nu när vi är några månader in? Hur har liksom hälsovårdsåret startat egentligen?
Ja, men året har startat ganska bra faktiskt. Och då är det väl kanske mer i relation till förra året, som var ganska blekt år för hälsovårdssektorn som helhet. Lite undantag finns det såklart, men då tyngde det fortfarande en del det här liksom från gamla covid som fortfarande har hängt i med att vi inte springer och vaccinerar oss så mycket. Så att bolag som Pfizer, Moderna hade det ganska tungt på börserna förra året. Så att det är piggare i år generellt sett. Så att läkemedel har tuffat på, medicinteknik har tuffat på, det är lite högre aktivitet i vården igen. Det är också lite tillbaks från covid faktiskt. Folk är ute och gör saker och bryter benen och behöver ta sig till sjukhus.
Är det några liksom sektorer som släpar lite mer då? Jag tänker kanske biotech.
Ja, man får säga att biotech har inte riktigt, det är fortfarande sektorn upp en del, men inte riktigt hängt med övriga sektorer som då medtech och även tools har återhämtat sig en del. Men har man lite längre perspektiv än bara det här några månader in på året så har faktiskt sektorn studsat över 50% sedan i oktober när vi hade en botten. Det var ju mycket räntorna som styrde då. Och räntorna fortsätter att styra även i år. Men dessutom tycker jag det spirar lite mer optimism för den sektorn ändå. Det, vi ser liksom lite kliniska data som går åt rätt håll och finansiering framförallt är väl kanske det som ser muntrare ut. Så att vi ser liksom en ganska stridström med liksom placing. Som man, särskilt när det kommer bra resultat så kommer det som brev på posten dagen efter så har de tagit in några $100 miljoner oftast.
Nu tassar vi lite runt det stora, den stora elefanten i rummet. Det är ju den här stora obesitas-trenden får man ju säga, men framförallt hjälpmedel mot, för att motverka obesitas. Det är ju framförallt Novo Nordisk man kanske tänker på.
Just det, det här har blivit våra Magnificent Two då, med Novo och Lilly som har absolut ledartröjan i det här. Det är ju de stora bolagen och de har ju, hade ju ett strålande år även förra året. Och startat även i år. De är upp 25-30% båda två. Så att,
och vad tror du det kommer fortsätta i hela året?
Ja, vi får ju ofta den frågan. Är det över? Är det en hype och allt det där? Men om man ska ta det lite grann från början så är det ju fortfarande bara i, liksom, i sin linda egentligen. Novo hade kapitalmarknadsdag för några veckor sedan och då visade de siffror att ungefär 1 miljon har behandlats med deras obesitasläkemedel. Okay. Mm. Och det låter ju sig många, men vi har också nya siffror på antalet obesitas, eller människor med obesitas i världen och då talar vi 1 miljard där ute. Så att det finns ganska
ett behov.
Det finns många fler att nå med de här läkemedlen.
Ja, och som sagt, det är många som vill komma in på den här marknaden. Novo, Eli Lilly och Astra gjorde väl också ett förvärv här i höstas?
Ja, vi har ju sett fler och fler som faktiskt liksom, närmar sig, även om de kanske under lång tid har sagt att det där är ingen marknad för oss och det är ingen marknad alls. Men Astra är ett sånt bolag som faktiskt vände synen och gjorde en inlicensiering av en sån här obesitas. Det är liksom samma princip som det som Novo och Lilly har jobbat med, men i en tablettversion. Mm.
Och jag vet, Johan, du har ju skrivit en del om både Novo och Astra, eller hur? Du tänker kanske också som Astrid att det här är bara början på något? Eller?
Ja, men det är svårt att... Jag tycker att de som säger att det här är en bubbla är helt fel ute. Därför att, jag menar, det är bara kolla på Novos rapporter. Det sprutar in pengar formligen. Sen finns det givetvis på lång sikt massa både möjligheter och frågetecken. Alltså, till exempel, vad är det långsiktiga priset? Vi såg Bernie Sanders, då den kända amerikanska senatorn, var ute häromdagen och krävde att Novo skulle sänka priserna och... De är ju välbekanta med honom för han har ju varit en kritiker av priser för diabetesläkemedel. Och sen så såklart konkurrensen, alla vill in här, vad händer då på lång sikt? Hur länge ska vi ta det här? Ska jag ta det här hela livet om jag... Och vad, hur gammal kan man vara när man tar det till exempel? Vad händer när man tappar muskelmassa om man är ganska gammal och tar det här? Så att, jättemycket möjligheter och såklart jättemycket frågetecken. Eller jättemycket frågetecken, men också vissa frågetecken som finns kvar.
Och jag tänker på ekonomin som helhet liksom, och vilka bolag som påverkas i liksom, ett senare skede och liksom hur hela ekonomin kan komma och ändras på mycket olika sätt. Men jag ska säga det att vi ska prata lite mer om de här trenderna efter börsöppning 9:00. Nu tänkte jag gå vidare i nyhetsflödet för det var igår som Creasback meddelade att Kindreds tidigare vd Henrik Tjärnström drar tillbaka sin kandidatur som styrelseledamot i Avanza för att alltså ta plats i Creaspacks styrelse. Tjärnström säger att bolagets planer passar väl ihop med mina erfarenheter. Det här öppnar ju såklart upp för spekulationer kring huruvida en affär skulle kunna vara på gång. Johan, först och främst, har liksom sannolikheten för en Creaspack-affär liksom växt nu?
Ja, men det tycker jag man måste tolka hans citat som något annat vore orimligt tycker jag. Och när han har ju en sägning där om erfarenheter och det gör ju att man tänker att Creaspack siktar in sig på den sektorn som Henrik Tjärnström har mycket erfarenhet från, alltså spel och dobbel. Så att det, men jag tycker att det är spännande det han säger.
Ja, och jag menar det är, tiden är knapp nu, det är ju innan sommaren de måste besluta sig eller komma med en affär. Som sagt, vilken typ av, han kommer från betting eller dubbel, vilken typ av, för man har ju spontant tänkt kanske att Kreasback skulle ha något lite mer tech-aktigt och som kanske Ubico, jag vet att Sven Hagström sa att de var lite nyfikna på någon liknande cybersäkerhetsbolag och så, men det här med spel och dubbel känns liksom, ett sånt bolag känns inte helt vad man kanske hade väntat, eller?
Nej, och det är därför jag blir lite förvånad, men jag tänker att det kan också vara så att Henrik Tjernström menar att han har, alltså Kindred låg ju framkant när det gäller den tekniska utvecklingen, och Henrik Tjernström kanske menar att ja, jag har liksom erfarenhet av att leda ett techbolag i Kindred till exempel, att det kanske är det han menar. Det var bara en spekulation det här kring att det är ett bolag från min sida, att det är ett bolag i den sektorn han var verksam i. Men jag håller med, det vore lite, vad ska man säga, out of character för Kreasback att gå in i den sektorn.
Ja, å andra sidan kan man ju tänka att han var ju på väg in i Avanza. Det kan ju bara helt enkelt vara liksom ledaregenskaper och någon slags visionär erfarenhet och kvalitet man vill åt.
Det man kan räkna med är att om vi får reda på någonting så kommer vi skriva.
Ja, alltså, ni får hålla utkik på di.se helt enkelt. Jag går vidare här med kökstillverkaren Nobia, för bolaget meddelar att de räknar med att resultatet under årets första kvartal blir lika svagt som det fjärde. Det framgår i ett prospekt som alltså publicerats inför bolagets miljardemission. Nobia meddelar samtidigt att man tar en kostnad om 60 miljoner vid nedstängningen av tillverkningen i Halifax. Ja, mycket stök i det här bolaget får man ju säga. Det har varit lite stökigheter kring den här jättefabriken i Jönköping också. Nobias aktie är ner 75% på 2 år, men har lyft närmare 25% de senaste 10 dagarna.
Ja, nej, men de gjorde ju det här olyckliga valet med att gasa in i en lågkonjunktur och eller när allt stod på toppen och sen så kom räntorna upp, och de har ju i sin kvartalsrapport, som om man har följt dem över tid lite, så har de ju en liksom riktig skräckgraf över sin nettoskuld i förhållande till EBITDA-resultatet som bara gick spikrakt uppåt, och det är ju inte så kul läsning. Men nu får vi se, nu verkar ju räntorna ha toppat och verkar vara på väg neråt, och det är ju bra för ett konsumentexponerat bolag som Nobia. Sen verkar ju centralbankerna vilja slänga kallt vatten på allt i den här idén om att vi ska tillbaka till någon form av negativ ränta. Så att vi får se hur snabbt tillbakagången går, men det värsta är ju över nu för Nobia, så är det helt klart. Ny vd på G också, så att det värsta är över.
Det är spännande. Vi ska få se hur aktien handlas när börsen öppnar om någon minut bara. Men jag tänkte prata lite om det här med, och vi kanske får prata om det efter börsöppning också. Men nu är vi inne på den här konjunkturkänsligheten i vissa case. Finns det något i liksom hälsovårdssektorn som är särskilt okonjunkturkänsligt?
Okonjunkturkänsligt?
Ja.
Alltså då är det ju de stora läkemedelsbolagen. Det är de som typiskt sett står emot bäst, både när det svänger lite i marknaden och så. Men sen har vi ju räntekänslighet helt klart, med framförallt lite mer tillväxtorienterade bolag och biotekniksektorn. Så fort vinsterna är längre ut så blir det ju så.
Och jag tänker bara, vi får ju prata om det efter ni som sagt, men hur positionerar ni er just nu? Är det liksom en lågkonjunktur?
Så det är inte riktigt vår filosofi att fundera så mycket på det, för vi tycker att en portfölj ska kunna funka över tid. Vi är framförallt intresserade av att leta liksom all innovation som sker i den här sektorn, och så länge de kan få in pengar så går det ju också att ta fram nya läkemedel, för det är otroligt mycket spännande saker som händer just nu, så att vi är mer fokuserade på det än konjunkturen.
Jag förstår. Och vi ska prata mer om hälsovård efter klockan 9, men nu har alltså klockan slagit 9:00 och det är dags för att kolla till hur börsen öppnar.
En avvaktande börsöppning för Stockholmsbörsen som rör sig i sidled. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Autoliv i toppen som stiger 1%. Även Nordea och Sinch stiger över 0,5%. I botten däremot så hittar hittar vi Volvo som är ner 1,5%. Där så kan ju nämnas att det var en kraftigt minskad orderingång för tunga lastbilar i Nordamerika som är en viktig marknad för Volvo. Även AstraZeneca backar omkring 1% precis vid börsöppningen. Och SSAB rör sig idag neråt och backar ytterligare 1,5%. Aktien backade ju 6% igår efter nyheten om mångmiljardsatsningen i Luleå. Och nu har ju även aktien förlorat sin kortsiktiga köpstämpel från Handelsbanken som istället sätter behåll. Går vi vidare till Skanska som stiger 2% så kan vi säga att de ska bygga en bro i Seattle för 14 miljarder kronor. Tele2 föreslår att Iliad Groups vd Thomas Renaud blir ny styrelseordförande. Om vi går vidare till Nobia som vi precis pratade om. Kökstillverkaren stiger 0,5% precis vid börsöppningen. Och de räknar med att resultatet under årets första kvartal blir lika svagt som det under fjärde. Och det framgår i det prospekt som publiceras inför bolagets miljardemission. Det teckningsperioden startar idag. Oscar Properties skjuter återigen fram sin rapport och nytt datum blir den 26 april. Om vi går till rekfronten så Intrum får säljstämpel av ABG. Intrum tappar 5%. Hemnet däremot, de får köpstämpel av BNP när de inleder bevakning och Hemnet stiger 2,5%. Axfood förlorar sin köpstämpel från Carnegie som nu sätter behåll och Axfood är ner närmare 2%. Tappar gör även Scandic som är ner 4% och där har Morgan Stanley sänkt sin rek till undervikt från tidigare jämvikt. Och så kan nämnas att oljepriset fortsätter att stiga. Ett fat bränt kostar nu $89 fatet. Något som fick Oslobörsen en liten skjuts igår. Men här i Stockholm så är det avvaktande och Stockholmsbörsen rör sig i sidled.
Ja, tack för det Sofie. Såg vi något särskilt där på skärmen Johan?
Ja, men några spännande grejer reagerar på oljepriset. Det går ju starkt, tecken på stark konjunktur. OPEC har rullat vidare sina produktionssänkningar och sen så var det ju den här, det pushades ju upp någon till dollar av den här Israel-attacken, eller den påstådda Israel-attacken i Syrien där en iransk befälhavare dog och det spädde ju på den här oron i den regionen.
Just det. Ja, det rör sig lite i oljepriset. Vi såg också att Hemnet lyfter drygt 4%, upp närmare 100% på ett år. Johan, det är en av börsens mest högvärderade aktier det här. Finns det något tak?
Ja, vi stod och pratade om det tidigare. Jag hade den här som veckans aktie, jag tror det är drygt ett år sedan nu. Mm. Kanske lite mindre än så. Och hade ju då köpt, men den verkar ju inte ha något tak som du säger. Men de har ju, alltså pratar med alla som ska sälja en bostad och inte har sålt på ett tag. Mm. Och så ska de lägga upp den på Hemnet och då reagerar de på, men gud, vad har hänt med priserna? Alltså de har ju skjutit i höjden formligen. Mm. Och det är ju fortfarande så att alltså, priserna för att lägga upp på Hemnet är ju väldigt låga fortfarande i förhållande vad det kostar och bara betala mäklare eller vad det kostar att, vad man får in för att sälja den. Så att, optimisten säger att vi bara är i början och att de har en enorm pricing power. Och vi har ju, alltså, det är många som har försökt utmana Hemnet utan framgång. Mm.
Ja, det är svårt att utmana ett monopol, höll jag bara nästan på att säga. Men det, ja, de har en imponerande marknadsandel helt enkelt. Jag tänker faktiskt att vi släpper börsrörelserna för nu och går vidare i vår hälsovårdsspecial här och faktiskt särskilt inriktat på obesitas då, som är the talk of the town får man ju säga. Har egentligen Novo och gänget, har de kapacitet nog att liksom producera? Du sa att det var 1 miljard.
Ja, nej det har de ju inte för 1 miljard och de har ju inte ens tillräckligt för och den efterfrågan som vi har nu. Mm. Så att just nu säljer de allt de kan tillverka och det säger både Novo och Lilly. Mm. Så att det är jättemycket, lika mycket fokus som det är på nya molekyler så är det på tillverkningskapacitet och fabriker och allt som händer där. Mm. Där gjorde inte minst Novo en ganska intressant affär lite tidigare i år. Mm-hmm. När de köpte tillverkningskapacitet från ett bolag som heter Catalent. Men då hade faktiskt Novo-stiftelsen först köpt ut hela bolaget. Okay. Och sen karvade de ut de här tillverkningsenheterna. Så det var en ganska intressant affär faktiskt. Mm. Som nog överraskade även Eli Lilly som muttrade lite över det här på sin kvartalsrapport.
För vad var de inne på då?
Jag tror de använde ju deras tjänster för att tillverka deras läkemedel. Så att, det är klart de var lite inte så happy. Nej. Någon.
Jag tänkte att vi skulle liksom borra ner oss lite nördigt här i vad det egentligen handlar om. Det är det finns olika hormoner. GLP-1. Säger jag rätt?
Det stämmer.
Ja, det är nog bättre att du får berätta vad det egentligen är som...
Nej, men vi ska inte göra det allt för komplicerat. Nej. Men många har väl idag hört talas om GLP-1, ja. För det är det de här nya läkemedlen baseras på. Det är det som har gjort att det här har blivit så stort. För jämfört med de obesitasläkemedel som har funnits förr om åren så har de här visat sig vara mycket mer effektiva på att få ner vikten. De har använts som diabetesläkemedel i många år, men de har ju också sett att patienterna går ner i vikt och så har man skruvat upp dosen och då har man ju sett viktnedgång på kanske 15% uppåt 20%. Och just nu är det faktiskt Lilly som leder lite. De är ju lite som ett duopol, så ibland ligger en först och en annan. Men just nu har nog Lilly den vassare produkten faktiskt på marknaden.
Och så vi pratade om lite här i pausen. Det finns utmanare eller vad ska man säga, konkurrenter. Viking, stämmer det? Det var ett amerikanskt bolag som har gått superstarkt.
Precis, de är mindre och det är ju, när det uppstår en sån här liksom, hype är fel ord tycker jag, för att det är ju något grundläggande där som är väldigt stort, men när det, alla vill ju in här liksom. Och det som vi pratade om tidigare, Astra har licensierat det här, ett potentiellt läkemedel på det här området, och det är ju ett tecken på...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
När det blir den här rusningen så vill alla in, såklart. Och man, om man är ett läkemedel, det är bara att titta på värderingen för Eli Lilly kontra Pfizer. Alltså det är ju natt och dag. Ja. Det är ju klart att man vill in då. Mm. Det är inte konstigt.
Vi hade faktiskt också en kursgraf, jag tror att det är på ett annat danskt bolag som heter Zealand Pharma. Vi kan se att den hade också skjutit i höjd. Ja, precis där, gått starkt.
Just det, jag tror att den dubblades väl förra året, och jag tror att den är upp 75% i år eller något i den stilen. Så att,
och de gör samma sak också?
Ja, eller? De är också inne. De har sysslat med den här typen av läkemedel under väldigt lång tid. Men den passar ju också väldigt bra för att göra just sådana här GLP-1 och liknande läkemedel. Och för att vara ett ändå ganska litet bolag så har de en rätt bred portfölj. Så de har 4 projekt inom obesitasområdet. Så att, och sen har det ju hänt mycket. Det är inte bara att kursen har gått upp, utan det har faktiskt gjorts ganska stora framsteg också. Mm. Så att de kan nog ha det tredje läkemedlet inom obesitas på marknaden i världen. Så att de är ju hack i häl faktiskt, på de stora två, så att säga.
Ja. Jag vet inte om han nämnde det här där. Amylin. Mm. Det är ett annat hormon då som kan...
Ja, om man nu har lärt sig GLP så kanske det är dags att börja i alla fall nosa på en som kanske är, som du, jag tycker det skrivs mer och mer om när man lyssnar på de som är experter på det här området, så tycker jag att man får väldigt, väldigt positiva kommentarer, och det är just något som heter amylin. Och det här är också ett kroppseget hormon, och man har studerat det också under jättelång tid, men det är liksom först nu som det här verkligen ser ut att kunna bli riktiga läkemedel av det. Så att där är ju Novo längst fram. Mm. Och de gör en kombinationsläkemedel med det. Och det närmar sig så att säga slutet på utvecklingen. Så att här borde vi få resultat i början på nästa år. Så att det är mindre än ett år kvar. Mm. Och när jag lyssnar på liksom, så att säga, experter på det här området, så de pratar om kanske att det här skulle kunna bli på 30% viktnedgång. Så att det är ändå liksom ett ganska rejält kliv uppåt. Så då kan de komma ikapp Lilly igen. Så att återigen, det är liksom, ibland är en före och så kommer nästa.
Ett dragkamp. Men jag tänker, du har en global fond. Hur mycket liksom påverkar den här obesitas-trenden din sammansättning av fonden?
Men obesitas är ett område som vi tycker är viktigt, och vi har ju valt att inte så att säga välja sida mellan Lilly och Novo. Det är liksom, man kan ju har två sådana som är liksom, vi tror ju att de kommer vara dominerande under många, många år framöver. Så att det, det är klart att obesitas är något vi lägger mycket tid och funderar
ungefär kring. Hur stor viktning i fonden kan du säga?
Ja, jag vet inte om jag kan säga. Men det är, ja, det är ändå en betydande del av fonden. Så, och inte minst för att de har ju så att organiskt blivit så pass stora idag också. Så att därav så är det ju... rätt så betydande del ändå. Mm.
Vi var lite inne på Astra innan och du har ju som sagt skrivit en del om det bolaget och nu försöker de också komma in på den här marknaden. Men liksom, hur går det för Astra i övrigt?
Nej, men, jag tycker att det går bra och sen är ju frågan vad som händer, vad heter med vd:n där, Pascal Soriot. Yeah. Han har ju varit där länge nu, det är sedan 2012 tror jag det är, och det ryktas ju ständigt om att nu är han på väg ut. Liksom, man läser i någon brittisk tidning som rapporterar någonting. Men han har ju suttit kvar och nu har de ju en Investor Day här i Cambridge som kommer om dryga 2 månader, jag tror det är 21 till 22 maj. Då kanske vi får veta lite mer om deras framtidsplaner, men de är ju... Så Astras, om Novo är bäst på läkemedel mot obesitas så är väl Astra bäst på läkemedel mot cancer generellt sett. Deras onkologidel går ju som tåget. Sen är frågan, de måste kunna visa där vad som händer till exempel viktiga läkemedel som de har där. Tagrisso, vad händer bortom Tagrisso och så vidare. Hur ska man kunna möta det? De har ju varit i en skördetid nu, Astra. Men sen jag tänkte också på apropå Eli Lilly, de har ju utöver obesitas så har de ju donanemab, alltså Alzheimer-läkemedlet. Och jag har ju tänkt att Eli Lilly har en hög värdering både på grund av obesitas och Alzheimer. Men den här negativa nyheten som kom på donanemab nu för någon månad sedan, det var inte många procent Eli Lilly gick ner på den.
Nej, ja, knappast något tror jag. Jag tror det är ganska lite som värderingen bygger på Alzheimer faktiskt. Ja. Men de har ju absolut en bredare portfölj än vad Novo har. Ja. Det är väl Novos akilleshäl kanske ändå, men de jobbar ju stenhårt på bredda portföljen också. De gjorde något förvärv bara häromdagen igen.
Just det. Men den här Alzheimer-nyheten, blev jag lite intresserad av den. Alltså, är det liksom kört för Eli Lillys läkemedel då? Eller
vad? Nej. Nej, men de hade guidat för att godkännande skulle komma och sen så sköts ett FDA-möte upp, en så här advisory committee, alltså en oberoende rådgivningskommitté som man har. Så att, nej då, inte kört.
Nej. Ja, men spännande. Det är som sagt en väldigt intressant sektor som vi ju pratar om och kommer få prata mer om, tror jag. Men vi ska gå vidare med ett annat av dina bolag, Johan. Det är nämligen den skuldtyngda spelutvecklaren Embracer som ju har lyft närmare 50% på 2 veckor. Detta efter att bolaget lyckats sälja av spelstudios Saber och Gearbox. Aktien är fortsatt ner 75% de senaste 3 åren och en av börsens mest blankade aktier. Som sagt, du har följt bolaget nära flera år. Vad är de i för fas nu, skulle du säga?
Nej, men om man tittar på de faserna eller på de här tillgångarna man har sålt, Saber och Gearbox, så hade de capex-utgifter på, det vill säga investeringar på 2,4 miljarder kronor under 2023 och båda gick med minusresultat på EBITDA-nivå. Det är inte en så tacksam kombo. De är liksom i olönsamma investeringsfaser, båda de här dotterbolagen, och det har ju tyngt Embracer. Så att det här kan ju bli ett första steg mot liksom en omstart för Embracer, men det måste ju också följas av att själva underliggande verksamheten går bra. Jag tyckte det var glädjande. Jag skrev igår om den här lanseringen av deras kortspel Star Wars Unlimited som sker inom ramen för Asmodee, deras franska brädspelsföretag. Den har gått väldigt bra. Alltså det är mer sånt som man måste baka till kärnan. Alltså, man hade ju till exempel Coffee Stain hade sin succé med Valheim, det här vikingaspelet gick i kanon, bara sprutade in pengar. Nu kommer en sån succé växer inte på träd med som Valheim, men man måste få bättre avkastning på sina spel och nu har man ju tillfälle att göra en omstart här.
Men tycker du att man liksom har gjort nog för att få ner skuldsättningen med de här försäljningarna, eller är det något man fortfarande måste jobba på?
Alltså det är en bra fråga. Det går ju, man kan ju bara konstatera att hittills har vi inte sett en massiv blankare trätt. Alltså det är den tredje mest blankade aktien på Stockholmsbörsen.
Nu skrev jag mig till blankare här igår faktiskt.
Ja, precis. Hedgefonden då där som rattas av en man med många talanger, bland annat Swingy Songwriter. Så att, in och kika den artikeln om ni inte har läst. Men vad heter det? Ja, men det är en bra fråga med skuldsättning där. Behöver man göra mer? Alltså Embracer, Lars Wingefors, vd, en stor ägare, sa ju när man offentliggjorde den här Gearbox-affären att det här var sista liksom, affären inom ramen för det här omstruktureringsprogrammet man har haft sedan förra sommaren. Och jag tycker väl det är helt rätt sak att säga. Man ska inte gå ut och säga att vi måste sälja saker för att liksom, gå runt. Mm. Man skapar sig ett bättre förhandlingsläge nu. Jag tror att även om de säger det, så det är inte givet att liksom, försäljningarna är över. Alltså Asmodee, det kan vara en grej som, om man får ett bud för det, så kan man vara villig att sälja det. Tror jag, det är min spekulation.
Men ja, vi får allt har ett pris.
Allt har ett pris.
Kvartalet stängde häromdagen. Vad tror du vi kan förvänta oss av nästa rapport från Embracer?
Ja, men det är en bra fråga. Alltså, när jag säger att Embracer spel har gått dåligt, alltså, det är inte bara så att Embracer går dåligt i en bransch som i övrigt går helt strålande. Alltså, det har ju varit en recession i på spelmarknaden där framför allt den typen av spel som Embracer gör har gått dåligt. Mm. Och det är ju de här, alltså, de som har varit lite mer förskonade från det här är ju de här superspelarna, alltså inte bara AAA utan vad ska vi säga, kvadruppel A-spelen. Mm. Alltså dina FIFA och de här som bara går som tåget hela tiden. Mm. Men, så att förhoppningen är ju att det börjar vända nu. Mm. Men jag tror att det kanske den kommande rapporten blir för tidigt och se en vändning där, tror jag.
Spännande. Vi får hålla utkik. Men först ska vi gå över till Sofie i marknadsstudion och se hur börsen går.
Ja, det börjar suna till lite grann på Stockholmsbörsen som backar 0,2%, närmar sig 0,3%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Tele2 och Nordea i toppen som båda stiger över 1%. I botten däremot med nedgång på 3% så hittar vi Volvo. Och där kan nämnas att det var en kraftig minskning av orderingången för tunga lastbilar i Nordamerika som är en viktig marknad för just Volvo. Även Nibe och Hexagon backar. Går vi vidare till SSAB så har de bättrats lite, de backar ungefär 0,5%. Aktien backade ju 6% igår efter nyheten om mångmiljardsatsningen i Luleå. Går vi vidare till Skanska så stiger de 2% lite drygt. De ska bygga bro i Seattle för 14 miljarder kronor. Kökstillverkaren Nobia räknar med att resultatet under årets första kvartal blir lika svagt som det är för det fjärde. Och går vi vidare till datorspelsbolaget Thunderful så ser vi att de tappar 8,5%. Där så har ju finanschef Henrik Lundqvist lämnat bolaget på egen begäran. Och går vi vidare till Rekfronten, Intrum tappar 3% efter att de har fått säljstämpel av ABG. Hemnet däremot får köpstämpel av BNP när de inleder bevakning och stiger 2,5%. Även Fortnox stiger 2,5% på en köpstämpel fast av DNB. Och Xfood förlorar köpstämpel av Carnegie som nu sätter på håll. Xfood tappar 2%, Scandic tappar 5,5%. Där har Morgan Stanley sänkt sin rek till undervikt från tidigare jämvikt. Och oljepriset är fortsatt högt och fat bränt kostar $89 fatet. Men Stockholmsbörsen den rör sig väldigt avvaktande neråt och backar kring 0,1%.
Tack för det, Sofie. En hel del rekar som sätter avtryck i dagens börs, alltså, Johan.
Ja, men precis. Så är det. Och ja, men vi får se vad det här tar vägen med börsen. Vi snackade om det på redaktionen igår. Vad är vi? Köp eller säljläge? Och även om vi blev något klokare. Nej. Men om vi tittar OMX30, det har ju min kollega Rickard Bråse skrivit väldigt eminent om. Alltså Volvo, betydande del av OMX30, gått kanonbra. Mm. Vad händer där framöver? Ja, men det är många spännande komponenter här framöver. Men jag är i grunden alltid positiv till börsen. Tycker man ska vara det. Ja. Det är så man tjänar pengar.
Exakt.
Så pessimisterna kan låta smarta.
Så är det. Jag tänkte att vi skulle gå vidare i vårt hälsovårdsprogram här idag. Vi har pratat om väldigt stora, omfattande sjukdomar, obesitas. Men nu ska vi titta närmare på lite mindre sällsynta sådana. Och vad finns det egentligen för bolag där?
Först kanske var en sällsynt sjukdom. Det är verkligen andra änden av spektret. Om vi pratar miljarder människor så kanske vi pratar några tusen eller upp till 200 000 brukar man kalla att det finns. Om det finns så många patienter så är det en sällsynt sjukdom. Så att, men däremot finns det väldigt många sådana sjukdomar, upp till man pratar om kanske 7000 olika och de flesta har inga behandlingar. Så att vi tycker att det här är ett jätteintressant område att hålla lite koll på. För det händer väldigt mycket där också.
Är det en bra affär för bolagen, tänker jag? Alltså, vi pratar om den här miljardpubliken i Novo. Men...
Ja, nej, men det är inte lika liksom, explosiv utveckling såklart som du ska nå alla de här liksom, och en enorm efterfrågan och lika. Men efterfrågan finns där eftersom just det många gånger inte finns något läkemedel sen tidigare om man då kommer med någonting. Men det här, allting är ju lite mindre skala. Däremot så kan man få ganska bra betalt så att det kan vara en bra affär trots allt. Och du behöver inte ha en jättesäljkår som Novo Lilly har och som springer i varenda buske utan kan räcka med för att nå några specialister som finns i världen som ofta samlas de här patienterna i liksom vissa centra. Så att det är absolut en bra affär. Och jag menar, vi pratade ju AstraZeneca för några år sedan så köpte de det här bolaget Alexion och de sysslar ju med sällsynta sjukdomar just. Så att det här är, även stora bolag tycker det här är ett intressant område. Men det är också ett bra ställe att syssla med när man är ett litet bolag också.
Och ett sånt är ju svenska Egetis som man nog tänker mycket på när man hör det här ultra rare disease. Och nu, ja, du får berätta lite, vilken fas är de i?
Ja, och det är ultra rare, det är verkligen väldigt, väldigt få patienter. Så det här pratar vi kanske ett par tusen i hela världen. Så att det är riktigt, det gäller liksom att hitta dem till att börja med. Men de har efter mycket om och men, då tycker jag att de börjar närma sig liksom slutet på att liksom utveckla det här läkemedlet. Egentligen är det här ett gammalt läkemedel som används till något helt annat. Men de har, så att säga, kommer att positionera om det för att behandla den här väldigt sällsynta sjukdom som bara drabbar pojkar. Som påverkar faktiskt sköldkörtelhormoner. En genetisk sjukdom, men de utvecklas väldigt dåligt. Så att det är väldigt, väldigt svårt sjuka barn som får det här. Så att det behövs verkligen något nytt. Så att, jag hoppas verkligen att de ska komma hela vägen till marknaden.
Mm. Och Sobi finns väl också i den här sällsynta sjukdomsmarknaden. Du har skrivit lite om Sobi, eller?
Ja, men precis. Ja. Och jag snackade faktiskt med vd:n Guido Oelkers som jag har suttit nu sedan 2017. Han börjar bli långvarig på posten här. Snackade med honom här inför 2024. Vi publicerade en intervju här i december, tror jag det var. Och de har ju gjort en comeback på börsen här efter några års ökenvandring, får vi ändå säga. Jag tycker ju att de har ju under Guido Oelkers har de inte riktigt fått den utväxlingen på förvärv som de borde ha fått. Han tillträdde, de hade väldigt låga, jag tror de till och med nettokassa. Nu har de en lite större nettoskuld. Men det är ju Bay Fortus som hjälper till att dra upp Sobi här, det vill säga vad som jag kallar det, uppföljaren till Synagis, alltså det som de köpte från AstraZeneca en gång i tiden. Så gjorde att AstraZeneca blev storägare i Sobi. Så att, spännande att se vad Sobi tar vägen.
Verkligen. Är det något bolag som intresserar dig?
Eller ja, men absolut. Återigen, alltså de här sällsynta sjukdomarna är ju ett intressant område. De gjorde ju också tyvärr förra året. Och det läkemedlet hade väl kanske inte någon toppstart, får man säga. Så att de hade ett lite svagt kvartal i den här liksom övergången. Och ibland kan det ju bli lite stökigt när man gör ett förvärv och så ska allting tuffa på. Men det är en sällsynt blodsjukdom och det är ett område de kan väldigt väl. Så de har ju sysslat med blödarsjuka i liksom, ja, evig tid nästan. Så att, vi hoppas väl att det ska kunna få lite mer fart framöver.
Jag tänkte bara, förlåt. Nej, det skulle, nej. Jag tänkte att vi skulle avrunda lite med Egetis. Du sa det att du hoppas på liksom, att de ska komma till marknaden och så. Hur ser den potentialen eller möjligheterna ut?
Ja, men de har ju redan skickat in ansökan i Europa. Så där tickar det på. Så kanske om vi såg här om ett år att de har faktiskt börjat sälja i Europa. USA krävde lite mer, så där håller de på att göra en liten studie för att visa egentligen det de har redan visat en gång. Men i en randomiserad, det vill säga att man har två armar i den studien. Och den ska väl bli klar här under året, kanske mitten på året. Och då kan de även skicka in ansökan till USA. Men det som är faktiskt lite intressant är att vi ser att det redan finns en efterfrågan. För i sällsynta sjukdomar där kan man göra lite annorlunda. Så det finns faktiskt redan 200 patienter som står på deras läkemedel. Och det är via, det kallar man för licensförskrivning. Så att det finns ett sätt att komma runt att det inte är godkänt. Så att man vet att det finns några där. De har alltså inte ens marknadsfört det. Och det där tickar på. Det blir fler och fler varje månad. Så att, ja, kanske 10 till varje månad, så det är liksom
är det i USA eller?
Det är hela världen, så att det är en mindre del i USA, men sen ute i världen också.
Fundera lite när det är så här sällsynta, du sa små patientgrupper, kan man också liksom vad ska man säga, använda dem liksom mot nya patientgrupper? Är det något man också testar? Eller liksom?
Alltså, ibland kan man hitta angränsande sjukdomar och jag vet att Egetis har pratat lite grann om att det finns annat, men de har inte direkt börjat göra någonting inom det. Så det får vi väl vänta och avvakta och se om det kan bli något. Mm. Så det beror helt på vilken sjukdom vi pratar om det kan finnas ett annat användningsområde som är ytterligare än det man har börjat med.
Jag tänker vi ska börja dra runda av snart, men om vi sammanfattar den här och liksom blickar framåt för 2024, är det då den här obesitastrenden som vi kommer se mer av? Eller?
Ja, men den, vi kommer säkert ägna väldigt mycket mer tid att prata om den, skulle jag gissa. Och det kommer säkert hända mycket, men vi ägnar ju vår tid åt massa annat spännande som händer i den här sektorn också. Cancer, vi, liksom, det skulle vi kunna ha ett helt eget program om. Det är också väldigt mycket aktivitet och mycket nya verktyg.
Vilka ligger i framkant där?
Ja, men det är även här, du nämnde AstraZeneca, de är ju väldigt duktiga på det här området. Det finns japanska bolag som är duktiga. Merck som är ett stort amerikanskt bolag som också har haft ett bra start på året, är, tycker jag, ett av de riktigt vassa områden. Vassa på det här området. Så att de har ju världens största läkemedel som heter Keytruda som är ett cancerläkemedel.
Okay. Till exempel. Johan, i din hälsovårdsbevakning här på DI. Är det något särskilt bolag som du håller ögonen på nu framöver?
Nej, men det man kan lyfta är att vi har ju några enorma svenska framgångar inom bioteknik, medicinteknik nu. Alltså vi har Camurus, vi har Bone Support, vi har BioArctic. Det tycker jag vi ska passa på att lyfta fram våra svenska succéer nu. Att gör man rätt saker i de här sektorerna så kan det bli väldigt, väldigt bra. Och bara som Astrid var inne på här tidigare att till exempel det här sällsynta, att där kan det vara väldigt lönsamt. Och det är framförallt lönsamt i USA. Vi i Europa är ju vi lite snåla. Alltså amerikanerna, de lägger ner krut på att ta fram mediciner åt oss och de försvarar Europa. Jag kan förstå att de är lite bittra ibland. Ja. Så att jag tycker att vi borde göra mer för att ta hand om våra svenska medicin och medicinteknik och bioteknikbolag. Ge dem mer incitament här i Europa att lyckas. Ja. Då kommer det bli väldigt bra.
Härligt med lite amerikansk framåtanda från Johan Wendel här. Jag tänker att det blir en perfekt avslutning för dagens program. Tack Johan, tack Astrid för att ni var med. Och tack även till er som har tittat. Jag hoppas ni får en fin onsdag.
Hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.